Jag ligger utsträckt på den röda mattan i vardagsrummet. Gardinerna fördragna. Jag vet inte om det är natt eller dag. Jag vet bara att jag kommer att dö. Hur jag inte kunnat förstå det tidigare är obegripligt. Telefonen ringer, signal efter signal. Jag försöker lyfta armen för att greppa luren. Till slut lyckas jag. Det är pappa. Jag gråter hejdlöst och han blir rädd, det hör jag. Han har aldrig hört mig gråta så och till slut lägger han på. Jag är helt ensam. Jag heter Ulla-Karin Nyberg och jag jobbar som cancerläkare och psykiater. Men det var först när jag själv drabbades av bröstcancer som jag förstod på djupet vad det handlar om att få besked om en allvarlig sjukdom. I cancerresan möter jag kvinnor som gjort samma resa som jag. Samma, fast såklart helt olika. Trots att jag i mitt jobb mött så många människor med depression så trodde jag alltså aldrig att den skulle kunna drabba mig. Tills den dag då jag låg där helt utslagen på vardagsrumsgolvet. Jag var närmare 60 och hade just påbörjat min cancerbehandling. Jag visste allt om den och om cancer. Att risken att drabbas som äldre är relativt stor, men också att prognosen ofta är ganska god.
Alltså det här måste vara fel. Det här stämmer ju inte. Jag som är så himla sund. Nej, de har tagit fel person.
Lilian, som jag möter i dagens avsnitt, var 74 år när hon fick beskedet att någonting inte var som det skulle.
Jag kikar med ena ögat så här, vad står det i brevet? Är det bra? Är det dåligt? Och så öppnar jag det. Och då var det då att de ville att jag skulle komma tillbaka och göra om mammografin och ultraljudet. Och min känsla då, det var liksom att, jaha, okej. Och så kom jag på det att jag hade blivit kallad förut och komma tillbaka. Och då var det ingenting. Men jag vågade ändå inte hoppas att det var nog som förra gången. Så jag kom dit, jag fick en tid och fick göra mammografin. Sen så skulle röntgenläkaren också göra ultraljudet. Jag låg där på britsen, det var neddämpad belysning. Röntgenläkaren tittade på sin skärm. Jaha, det ser inte så bra ut, sa hon. Va? Så är det cancer? Jag fick inget riktigt svar.
Nej.
Då var det som att snäckan slöt sitt skal omkring den lilla pärlan som låg där inne. Som var jag. Jag blev helt tyst. Och så fick jag beskedet att komma tillbaka på eftermiddagen och träffa en läkare.
Men då tänkte du tanken, det är cancer.
Mm. Och min dotter följde med på eftermiddagen och träffade läkaren som berättade då att det var en tumör de hade hittat. Och som tur var så var min dotter med, för att hon skrev ju ner. Jag satt tyst, jag hade inga frågor.
Nej.
Och så fick jag informationen och sen fick jag också då en tid att komma tillbaka för operation. Och då fick jag välja på om jag ville ta en tårtbit.
Ja.
Eller ta bort hela bröstet. Och då valde jag till en början att ta en tårtbit för att det var så pass avgränsat. Men efter några dagar så ringde jag och sa nej, jag vill inte ha en tårtbit. Jag vill ta bort alltihopa.
Mm.
Bara för att jag vill inte gå omkring och vara orolig. För att, och fick de bort alltihopa, kan det komma mer och så vidare. Va? Så att det,
men det är många som vill ha det så. Man vill ta bort hela bröstet för att kunna känna sig säker.
Mm.
Många vill ju också ta bort båda brösten för att kunna känna sig helt säker på att det inte kommer tillbaka.
Mm.
Mm. Och det fick du. Du fick fatta det beslutet själv.
Ja, just det.
Hur kom det sig att du bad din dotter att följa med?
Jo, men det var självklart nästan. Och hon ville följa med. Och jag sa, du måste, jag kan inte gå själv. Jag kommer inte komma ihåg någonting.
Så du visste det om dig själv?
Ja, det visste jag.
Vad handlade det om? Att du stängde av? Att skalet stängde sig runt den här pärlan som var du?
Det kanske är en personlighet hos mig. När det blir saker som blir jobbigt.
Mm.
Då slutar jag mig och går in liksom i tankar.
Och stänger av utåt?
Ja, stänger av.
Det är bra att veta om sig själv så att man kan kompensera för det i en situation när man förstår att man behöver ta till sig information.
Mm, just det. Och den här mellanperioden då, mellan att jag hade fått det här beskedet och operation. Det var sommar ju och vi hade hammock i trädgården och där låg jag hela tiden.
I hammocken?
I hammocken med en rutig filt över mig.
Jaha. Ja.
Den var en trygghet, jag låg där under min rutiga filt.
Så du hade både pärlans skal och en filt?
Mm.
Har du kvar filten?
Ja, det har jag. Den är i tv-soffan, men jag tar den inte på mig.
Nej.
Jag blir frusen, utan den ligger där.
Ja. Och vad känner du när du ser på den?
Jo, men jag kom ju tillbaka till den tiden när den var mitt skydd.
Så du tänker på den som ett skydd, inte som en påminnelse om den här svåra tiden?
Det är både och, men mest som ett skydd faktiskt.
Mm. Och då kan man säga att då har du införlivat den här erfarenheten i din vardag också. Att du låter det få finnas, men inte i dig, utan en bit utanför.
Mm.
En väldigt klok strategi, om man klarar det.
Mm.
Alla gör ju inte det.
Och sen var det ju inte nog med det här, min egen sjukdom. Utan min man blev väldigt sjuk under den här tiden också. Svårt sjuk.
Jaha.
Han fick en stroke. Han hade fruktansvärda smärtor i ett ben. Och under den här tiden så utvecklade han det som vi ser idag, en demens, en vaskulär demens.
Mm-hmm. Vilken belastning.
Ja.
Klarade du att prioritera dig själv och dina behov trots att han var så sjuk?
Ja, men då fanns det döttrar i familjen som liksom
som hjälpte till.
Ja, just det.
Ja.
Och det ledde ju till att min man då kom till ett särskilt boende också under den här tiden.
Mm. Du Lilian, det är ju många som tänker att det är lättare för äldre människor att bli svårt sjuka för att man kanske förväntar sig att man ska bli sjuk eller man har vänner som brottas med sjukdom. Men för dig var det ju inte alls lätt. Och min erfarenhet är att man är lika olika varann när man är sjuk som när man är frisk. Man reagerar väldigt olika.
Mm.
Så att, vad tänkte du om ditt sätt att reagera? För du blev förvånad, eller hur?
Ja, men jag blir... Alltså, det här måste vara fel. Det här stämmer ju inte. Jag som är så himla sund.
Ja.
Jag tränar och jag äter sunt och jag är liksom... Nej, de har tagit fel person.
Var det så du tänkte?
Ja,
det kan inte vara jag.
Nej, de kommer nog att ringa och säga det. Du ber om ursäkt, men det är faktiskt... Vi har tagit fel.
Ja.
Det är märkligt. Jag menar, jag vill inte påstå då att det inte skulle hända mig. Men det var den reaktionen jag fick.
Du hade inte alls ställt in dig på att det skulle kunna hända något sånt. För mig var det tvärtom. Jag tänkte, jag kommer att få bröstcancer. Det var jag helt säker på. Eftersom jag har det i familjen.
Mm.
Så jag blev inte ett dugg förvånad.
Nej. Och sen ska jag säga då också att jag är inte så där himla bra på... Man ska ju känna på brösten jämna mellanrum. Men jag tycker det är jättesvårt.
Ja.
Det är knöligt och det är liksom ojämnt och vad är vad och så. Så att, ja.
Men du, hur lång tid tog det för dig att acceptera att det här hade hänt? För sen gick du med på behandlingen. Du fick en tung behandling.
Mm. Ja, alltså när jag hade blivit opererad... Och det var borta liksom.
Mm.
Då började jag liksom att slappna av. Och sen fick jag otroligt bra information från läkarna. Som gick igenom precis efter att de hade tagit prover och skickat iväg och fått svar på det. Så de var jättenoga med att ge mig information. Så jag kände mig väldigt trygg med det.
Mm.
De sa ju till mig att de hade tagit bort alltihopa. Lymfkörtlarna, tror jag det var 6 stycken de hade tagit bort. De såg ingenting, ingen spridning, ingenting. Men... De sa att det kan eventuellt ha kommit ut i blodbanor och sånt där som de inte riktigt kunde garantera.
Mm.
Och när jag hörde det så sa jag, okej, jag tar behandlingen. Även om den är tuff och den är lång. Mm.
Så när cancern var borta, då kunde du slappna av? Då kunde du öppna upp lite på det här skalet? Blev det så?
Det gjorde det. Så att på hösten samma år så började jag då behandlingen. Och den var ju då, första gångerna var det med 3 veckors mellanrum. Och sen så var det varje vecka.
Cytostatika behandling. Ja, du har en sån fin bild av den vård du fick. Du liknade det vid din farmor.
Ja, men det var ju som att sitta i farmors trygga knä.
Ja.
Framför vedspisen när hon bakade bullar eller kakor.
Ja.
Det var det faktiskt. Ja. Väldigt, väldigt väl omhändertagen.
Det är en vacker bild av tillit. Visste du att du var så tillitsfull trots att du har svårt att ta till dig de här svåra beskeden?
Ja, på människor som jag litar på.
Ja.
Som jag känner att jag kan lita på. Har jag.
Ja. Och det visste du.
Men jag är ganska nyfiken också och kände mig att jag ville vara med i delta liksom i det här och frågade om prover och grejer och vad är det och ska det droppa så? Jag kände mig inte som en person som kom dit, la sig på en brits, fick dropp och åkte hem.
Nej.
Utan det var en dialog.
Du var delaktig.
Ja.
Och de förstod om dig också att du var en person och är en person som vill ha information.
Absolut.
Och gav den på ett sätt du kunde ta till dig. Sa du det till dem att jag är en person som behöver noggrann information, jag vill vara med? Eller förstod
de
det ändå?
Nej, de förstod nog det ändå, tror jag.
Det märks på dig.
Ja, precis.
Ja.
Det var det. Och sen så ska jag säga att jag mådde faktiskt ganska bra.
Gjorde du det?
Ja. Alltså jag var ju trött, men det är inte så konstigt. Det kunde jag liksom, ja men det här får ju massa saker i mig som gör att jag blir trött. Kaffet smakar lika gott, till exempel.
Gjorde det? Vad ovanligt.
Ja, och maten och så att det jag kände mig ganska lugn i det faktiskt.
Fortsatte du att leva ungefär som vanligt, att göra så vanligt som möjligt?
Ja, nu hör du till saken då att min man då som var så svårt sjuk, han bodde inte hemma.
Nej.
Utan han bodde då på ett särskilt boende. Och det innebar ju då att jag var ju själv. Och det tror jag gjorde att, vad ska jag säga, lättare. Jag vet inte om det är rätt ord egentligen. Men jag kunde bry mig om mig själv på ett annat sätt. Kunde gå och lägga mig när jag ville. Kunde ta en promenad om jag ville. Kunde ringa någon.
Och du fick mycket hjälp av din dotter, sa du.
Ja, och ett oerhört stöd ifrån vänner, släkt, grannar.
Jaha.
Fick kort som de skickade som de har målat och böcker.
Så den här slutenheten kring sjukdomen, den försvann och så valde du att vara öppen inför omgivningen.
Mm. Och det är samma sak nu. Jag menar, man erbjuds ju att prova ut en peruk. Men det är aldrig i livet att jag ska ta på en peruk.
Du vill inte ha
Nej, det är inte jag. Eller när jag badar till exempel. Jag har inte någon protes utan det är en sån där, du vet, utfyllnad i BH:n. Men när jag badar så har jag ingen sån. När jag tränar har jag inte det.
Nej,
varför ska jag ha det?
Du tackade nej till att få en inopererad protes. Och det var det här att tappa håret och förlora bröstet. Vad kände du inför det?
Alltså det var lite obehagligt när det låg hår på kudden när jag vaknade på morgonen. Va?
Ja.
Och jag försökte förlika mig med det. Men det gick inte tills min dotter kom och sa nej, nu får vi ta bort alltihopa. Och det blev faktiskt bra.
Och hon rakade av det?
Ja, hon rakade av det.
Jag fick ju se en bild, den var ju jättefin.
Ja, och vi satt i trädgården. Och det kom ju håret flög sådär, så tänkte jag, men vad bra, nu kan fåglarna ha lite grann att bygga bo av, tänkte jag.
Ja, det där vet man ju inte om sig själv. Man kan bli lite överraskad.
Mm.
Jag tyckte inte heller att det var jobbigt att förlora håret. Och det hade jag nog gissat att jag skulle göra, men jag köpte en jättedyr peruk och den tror jag använde en gång när jag föreläste och sen la jag bort den.
Ja, just det. Nej, men det hade så fina chaletter och grejer som jag knöt om huvudet. Ja.
Och bröstet då? Många skäms ju för att visa sig. Jag har träffat så många kvinnor som säger det, att de undviker att duscha när de tränar till exempel. Och argumentet är ofta, jag vill inte att man ska tycka synd om mig. Och det kan jag tänka är lite sorgligt.
Mm.
Varför får man inte tycka synd om varandra när det finns skäl till det?
Ja.
Men du tyckte inte att det var jobbigt.
Nej.
Du kan visa dig.
Ja, jag menar, det kan ju väcka frågor, en nyfikenhet också, som jag gärna berättar om i så fall.
Då kan du säga, ja, jag har haft bröstcancer.
Mm. Jag har inget att dölja.
Nej. Har det skett så många samtal i vardagen så där att människor frågar dig i och med att du är så öppen?
Nej, det är inte många. Jag vet inte om de inte vågar, nej. Sen jag har gått på badstranden utan att ha utfyllnad och det, man kanske tittar, men nej, det är ingen som direkt kommer fram och frågar, det är det inte.
Nej.
Men jag tycker jag känner mig lite stolt. Vad ska jag säga, jag har ju gått igenom det här och det har gått bra.
Ja, den här stoltheten att kroppen är en hjälte, tänk vad den har klarat av och burit på under den här tiden.
Mm. Absolut. Jag känner ju att jag har förändrats efter den här processen i mitt mentala jag. Till exempel att ta vara på tid, att göra saker som är roligt, som är givande, som att träna, att se bra film, teater, träffa vänner. Det har blivit en helt annan dimension på det. Till och med ska jag börja sjunga i kör i höst.
Det är en bra idé.
Ja, jag tror det.
Du ser det som ett sätt att ta tillvara tiden.
Ja.
Är det utifrån att du tänker att din tid kan bli kortare än vad den annars hade blivit? Eller betraktar du dig som frisk?
Jag betraktar mig som frisk.
Så ta tillvara tiden handlar om någonting annat?
Ja, det gör det. Att använda ett annat tempo.
Ja.
Faktiskt. Ja. Jag har inte tagit så mycket bilder på naturen som jag gör nu.
Men vad
det kan vara blommor i närbild och det kan vara lustiga formationer på träd som har fallit ner. Och det kan vara löv som, ja, som har underbara färger.
Jag är precis likadan. Jag stannar hela tiden och tar bilder av naturen.
Ja.
Jag har aldrig gjort förut.
Nej.
Men det är väldigt tröst i det.
Mm.
Man är delaktig i någonting som är lite större än man själv.
Mm. Sen är det märkligt för mig åtminstone att jag har väldigt svårt att säga ordet cancer. Det är väldigt laddat.
Men har du sagt det flera gånger?
Ja, det har jag gjort. Det känner jag också. Men det är oerhört laddat. Då när jag fick beskedet om att det var en operation på gång och sånt där, så mässade jag till vänner och bekanta och släktingar och så sa jag har varit på mammografi. Det såg inte så bra ut så det blir operation.
Jaha, du skrev inte, jag har cancer.
Nej.
Hur lång tid tog det innan du kunde säga det?
Ja, det tog säkert ett par år.
Mm.
Jag kunde säga det, jag har blivit opererad för bröstcancer.
Mm.
Men jag känner ändå att det är svårt, lite.
Och vad handlar det
lite,
om?
Lite, jag vet inte. Det är så laddat. Det hänger kvar sen, ja, när min farfar gick bort. Då var det liksom så dramatiskt. Det fanns ju inte den vården, var inte utvecklad på det sättet då.
Nej.
Det var lika med död, helt enkelt.
Ja, och cancer är fortfarande väldigt laddat. Och man använder ju cancer som metafor för allt möjligt. Elände, samhällets cancersvulst och ja...
Mm.
Det är svårt att vara neutral inför.
Mm. Men sen finns det ju en liten oro. Kan det dyka upp i det andra bröstet? Kan det dyka upp någon annanstans på kroppen?
Mm.
Det vet jag inte.
Hur hanterar du den oron? Stör den dig?
Nej, den stör mig inte, men jag är uppmärksam på det.
Mm.
Så därför ser jag väldigt noga med, du vet, det här var ju den sista obligatoriska kallelsen.
Mm.
Som man får från mammografin. Så att jag kommer i fortsättningen vara jättenoga med att gå på mammografi en gång om året.
Ja, många människor har ju ett sånt här före och efter en särskild händelse eller dag.
Mm.
Och så tänker man, hade jag gjort på ett annat sätt så hade mitt liv blivit helt annorlunda. För mig var det en väldigt noggrann kollega som inte gav sig när hon inte hittade någonting i mitt bröst. Utan hon gjorde några extra undersökningar. Och tack vare henne så upptäcktes det här min tumör var snabbväxande så att jag hade nog inte suttit här idag om inte den kollegan hade varit så noggrann. Hur var det för dig med mammografi? Det var den sista då. Mm. Man kan ju tänka sig att man hoppar över den eller Nej. Tumören hade kommit efter den sista mammografin. Mm. Tänker du så?
Ja, det tänker jag. Så det är jättenoga att gå på alla såna här undersökningar man får en kallelse till. Alltså,
ja. Det är som att man får en ny chans när man är med om någonting sånt.
Ja, men visst.
Och det kanske finns i det här att ta tillvara livet och allt som livet ger.
Mm. Ja, precis.
Mm. Och vara mer närvarande i det.
Mm.
Det går ju att stanna upp i vardagen. Det går att låta ögonblick av förundran och hänförelse ta lite större plats. Mm. Vi springer ju så fort i vår kultur. Det är svårt med bröstcancer för man kan inte få någon tydlig förklaring varför just jag drabbades.
Nej.
Och så tänkte ju du i början, jag som har levt så bra och jag har månat om min hälsa.
Mm.
Men det är viktigt att försöka hitta en förklaring. Vad blev din?
Har jag fått någon förklaring undrar jag? Det är hormoner som stökar till det.
Ja, hormoner är ju en förklaring för att det finns ju ett sånt samband.
Ja.
Med de gamla tidernas p-piller och hormonsubstitution.
Ja.
Var det den förklaringen du fick?
Ja, men att den var hormonell fick jag veta. Och då genast så gjorde sambandet med p-piller, med plåster i klimakteriet, östrogenplåster.
Ja.
Att det kunde vara orsaken till det.
Ja, det men kan vara en riskfaktor, men inte tillräckligt.
Men någon annan förklaring? Har jag inte fått, då finns det någon förklaring.
Nej, det gör ju inte det.
Nej.
Men många tycker det är väldigt jobbigt att inte ha en förklaring. Mm. Man behöver något att förhålla sig till. Mm. Och så skapar man sin egen förklaring. Till exempel att jag fick det här därför att jag har jobbat för mycket. Eller skilt mig eller vad det nu kan handla om. Men andra klarar ju att förhålla sig till osäkerheten.
Mm.
Och det kunde du och kan.
Ja, något annat finns det ju inte.
Nej. Men du Lilian, vad skulle du säga? Var befinner du dig på din cancerresa idag?
Det är någonting som har varit.
Mm.
En erfarenhet. En styrka. Och jag tänker också på all den vårdpersonal som var runt. Som så oerhört värdefullt. Det var så många som liksom ställde upp, om man säger så. Vårdpersonal med sin kunskap, släkt, vänner, grannar som brydde sig så himla mycket. Det är sånt underbart skimmer över det tillfrisknandet som det har blivit. För jag känner mig frisk nu.
Ja.
Och nu är jag på en annan resa, va? Jag är inte på den resan. Den har nått sin slutstation.
Så det blev en annan filt av värme och omsorg.
Mm.
En skimrande filt som omsluter dig och som ger någon slags trygghet.
Mm. Jag vill inte vara med om det här igen.
Nej.
Nej.
Det är klart.
Nej.
Tack snälla du.
Tack själv.
Det här var sista delen av Cancerresan. Där Ulla-Karin Nyberg mött fyra kvinnor som, precis som hon själv, alla drabbats av bröstcancer. Har du missat något av de tidigare avsnitten så hittar du alla i appen Sveriges Radio Play. Sök på Cancerresan. Och har du funderingar och tankar efter att ha lyssnat? Maila gärna till mig som är programmets producent på siri@klippanproduktion.se. Behöver du själv stöd och hjälp att ta dig igenom en cancersjukdom så kan du ringa cancerlinjen på 010 199 1010. Är du ung och drabbad finns föreningen Ung Cancer. Och Bröstcancerförbundet erbjuder också stöd i olika former. Vi som jobbat med programmet är Kiki Möller och jag, Siri Ambjörnsson. För ljud och mix står Viktor Bergdahl, programledare Ulla-Karin Nyberg. Och Cancerresan görs av Klippan Produktion för Sveriges Radio.